Åtgärderna för att stoppa coronasmittan blir fler och hårdare på de flesta håll i Europa. Räcker de här åtgärderna till och vilka blir konsekvenserna på längre sikt? Välkomna till Slaget efter 12. Jag heter Filip Sten och i sina respektive hemmakontor har vi idag deltagarna Tove Livendal som är politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Välkommen.
Tack så mycket.
Vi har med oss Dan Ekholm som är ledarskribent på Vasabladet. Välkommen.
Tack så mycket.
Och så har vi också med oss Jonny Sjöblom som är svenska Yles medarbetare i Tyskland. Välkommen också till dig, Jonny.
Tack, tack.
I Finland kommer restauranger och kaféer att stängas och folksamlingar på över 10 personer ska undvikas. Skolorna har idag varit stängda i en vecka och vi har sannolikt hårdare åtgärder på kommande redan under den här veckan. Men jag tänkte ändå vi ska börja i Tyskland. Jonny Sjöblom, hur ser läget ut där idag?
Ja, vi har begränsningar sedan några dagar tillbaka för hur man får röra sig utomhus. De här begränsningarna så de varierar en liten aning från delstat till delstat. Men så där allmänt så kan man säga att det i hela landet är förbjudet att röra sig i grupp utomhus eller att man då offentligt träffar andra människor. Och grupp betyder då i det här fallet mer än två människor. Man får alltså då gå två personer tillsammans på de flesta håll då ute. Men annars så får man inte då röra sig i större grupper. Och om man då ändå gör det så kan det till och med bli ganska så hårda böter. I enda som är undantagna från de här reglerna så är familjer då som fortsättningsvis får röra sig i den konstellationen, om man säger så. Själv så har jag nu suttit inne för det mesta sen i lördags att det är nu att gå till butiken eller att motionera det får man göra så länge man då rör sig ensam, och just om man går till butiken så har det uppmanats att man ska gå ensam, inte ta då familj eller i synnerhet barn med sig till butiken. Så det är nu så som livet går vidare här för tillfället.
Upplever du att det finns en, vad ska man säga, rädsla för smittan i din närmiljö?
Det finns det nog säkert så där på ett, ska vi säga, allmänt plan. Att det där, vi ser ju alla här bilderna från Italien och i synnerhet i södra Tyskland där jag bor så är ju Italien inte så långt borta. Jag känner själv personer som har suttit i karantän för att de har avslutat sin vintersemester i Norditalien eller då också i Österrike för några veckor sedan. Så att vi har också här i den här landkreis där jag nu bor så har vi för tillfället mellan 70 och 100 fall. Under veckoslutet så dog två personer som vårdades på ett sjukhus här några kilometer bort. Så att det är nog rätt nära på det sättet, så att jag tror att folk nu åtminstone under de senaste dagarna har börjat inse omfattningen av, eller ska vi säga att vad som också här kan hända, att det är ju det som man är rädd för, att de här norditalienska förhållandena i något skede också skulle gälla Tyskland, och det är det man med de här åtgärderna nu från början av den här veckan försöker göra allt för att undvika att det som händer i Italien också ska hända här.
Precis. Tove Livendal, i Sverige har man ju hittills valt en annan väg med mildare åtgärder. Skolorna är öppna och några reserestriktioner inom landet finns egentligen inte. Hur ser ni i Sverige på det vad man gör i andra länder för att stoppa den här smittan? Och ni jämför med hur läget är i Sverige?
Jag tror att det beror på vem du pratar med, därför att det finns en livaktig debatt om vi gör rätt saker. Vi har ju dagliga uppdateringar som jag gissar i alla länder där man får både information från myndigheterna men också den politiska ledningen. Och vi är ju ute och travar på okänt territorium med väldigt många olika osäkra faktorer, och det gör ju det också väldigt svårt att ha annat än farhågor och spekulationer kring om den strategi vi har valt rätt. Men nu är vi ju ganska ensamma. Vi hade ju en ganska enad så här, väg tillsammans med Nederländerna och Storbritannien som nu har valt en annan. Och även Storbritannien har stängt ner helt nu. Och det än så länge, om man lyssnar på statsepidemiologen igår kväll, så tycks det som att de känner sig ganska nöjda med utvecklingen som den har varit hittills. Därför att det tycks som att den här branta kurvan som vi får räkna med, att så får vi något tillfälle ändå har skjutits fram, vilket gör att det finns möjlighet att bygga upp beredskap för intensiv sjukvård. Men det är en livaktig debatt, och det är klart att Sverige, som ju i många sammanhang gillar att framställa sig själv som ett gott undantag. Det är väldigt mycket riskfaktorer här som är okända. Det finns mer osäkerhet än fastställd risk, och det gör att vi har heller inte en sammantagen. Det finns inte, tror jag, en utbredd känsla av att vi vet vad vi gör och att vi är trygga med strategin, utan varje dag så ser vi olika typer av diskussioner som handlar just om att få klarhet i vad det är för strategi vi jobbar längs och om den är verkningsfull.
Precis. Dan Ekholm, då du jämför Sveriges åtgärder med då egentligen resten av Europa, vad blir din slutsats?
Ja, det är en absurd känsla när man tittar på svensk TV. Här i Österbotten så tittar vi ju ofta på svensk TV, och så tittar vi på finsk TV och så jämför vi. Och så är det som om vi skulle tala om två olika planeter. Det känns som om krismedvetenheten i Sverige är frånvarande. Som om livet går på och lunkar på i sina vanliga spår, och de politiska kommentatorerna i TV sitter och talar om det politiska spelet som om det var tennis och inte en fråga om liv och död. Och det här känns ganska bekymmersamt. Man kanske känner en viss oro för hur det ska gå för Sverige, men det är ju möjligt att den svenska strategin är lyckad och att de kommer att lyckas uppnå en flockimmunitet tidigare än andra. Men jag tror att priset för det kommer att vara ganska högt. Att man kommer att offra väldigt många liv. Och det, på något sätt så förvånar det mig att det just är Sverige som har en sån här kanske survival of the fittest, en sån här kanske socialdarwinistisk inställning att låt de som är svaga dö bort, och så ser vi som överlever så vi går vidare. Och det här tycker jag är lite, faktiskt jag är rätt förvånad och bekymrad. Men samtidigt så kan det hända att, jag menar, man kanske ska undvika att ha väldigt tvärsäkra omdömen i en sån här situation. Det finns så fruktansvärt många osäkerhetsfaktorer, och vi vet så lite om det här viruset. Så att det kan hända att Sveriges väg är rätt, men vad vet jag? Jag är inte epidemiolog.
Tove Livendal, har du kommentarer på det?
Ja, jag skulle säga att vi är nog många som tar del av de här reportagen, till exempel från svenska skidorter med både så här, lika delar klientrogenhet som frustration, därför att det är partiellt, det vill säga att det finns en del personer som har inrättat sitt liv väldigt hårt efter att försöka göra sitt för att platta ut den här kurvan. Och sen finns det andra som drar helt andra slutsatser. Och där har vi ju inte kanske haft tydliga signaler. Men om man säger att man inte får folksamlingar som är större än 500, så finns det naturligtvis då de som inte kan förstå en sån instruktion, att man tänker att det går bra med 499. Så där finns det ju absolut en del att diskutera. Just det här, är strategin klar? Är det så att man räknar kallt med att några bryter mot reglerna och på så sätt tuffar på med den här flockimmuniteten? Eller är det så att man, finns det någonting här som inte är uttalat? Sen tycker jag ju att du är snäll mot Sverige när du säger att det förvånar dig. Vi har, precis innan det här bröt ut, så har vi fortfarande, vi diskuterar fortfarande väldigt mycket sviterna och konsekvenserna av Sveriges särposition när det gäller migration, till exempel, som jag vet att våra grannländer också har fått anledning att lyfta på ögonbrynen för. Så att det finns ju ett mått av vårdslöshet i Sverige som jag också befarar tydligt när vi utvärderar vad som hände här, att det fanns inte i Sverige en omedelbar instinkt som sa att nu ser det ut som det rör sig någonting här i Kina, det ser ut som det skulle kunna utvecklas en pandemi. Hur ser vi till att ha beredskap på worst case scenario? Utan man har väntat och tagit alldeles för lång tid på sig. Och det tror jag också kan få till effekten att sjukvården inte hinner med så många som man skulle behöva. Så det finns absolut punkter här som kommer att behöva rannsakas när vi är igenom det värsta. Men sen finns det nu, tycker jag, vilket är viktigt, den här diskussionen som handlar dels om vad man vill och hur folk reagerar. Hur mycket uthållighet det finns i de åtgärder man gör. Det är någonting att ta med i beräkning. Och sen också de enorma skadeverkningar som sker i kölvattnet av åtgärderna som sätts in.
Precis, vi ska återkomma till det om en stund här. Men Johnny, vi var inne här på krismedvetenheten i Finland respektive krismedvetenheten i Sverige. Johnny Sjöblom, vad skulle du säga om krismedvetenheten i Tyskland?
Man måste väl säga som så att den kanske har växt under de senaste veckorna, och såklart har man också här fört en diskussion kring om de här åtgärderna är nödvändiga. Men att jag skulle säga att bland befolkningen så finns det nog en ganska bred uppfattning om att det man gör är det rätta, och det var ju ganska länge också så att man uppmanade folk att frivilligt stanna hemma, men man märkte att det då inte fungerade, och därför införde man de här reglerna som man nu har infört. Men att jag skulle säga att det har skett med rätt så lite protester, att det har rapporterats endast om enstaka fall där man har, eller där folk har brutit mot de här reglerna. Så att jag tror nog att folk på något sätt uppfattar att det här är en sak som är allvarlig, och det här är någonting som vi på något sätt måste, ska vi säga, offra oss själva för att då kanske rädda andra. Och jag tror att den här uppfattningen är ganska utbredd här i Tyskland just nu, att man får ju se sen att hur den här uthålligheten som det var tal om, att hur stor är den, hur länge orkar folk med det här, hur länge klarar man av det här, ekonomin framför allt. Som det nu är så är ju de här begränsningarna alla tidsbundna, att man talar om några veckor, så att man vill säkert på det sättet inge vissa förhoppningar om att det här inte nu räcker så länge, men att vi får ju se sen att när vi närmar oss de här datumen, när de här begränsningarna borde ta slut, att vad som händer sen.
Precis. Du sa här att din uppfattning är att medborgarna tycker att de här åtgärderna är ungefär de rätta, och liknande signaler kan man ju utläsa i Finland också. Folk verkar i allmänhet tycka att regeringen har gjort ett ganska bra jobb hittills i det här. I Sverige så visar den senaste opinionsundersökningen av Novus, som bland andra Sveriges Television refererar, den visar då att stödet för regeringen har vuxit. Kan man, Tove Livendal, dra slutsatsen att svenskarna är nöjda med regeringens åtgärder i Sverige?
Ja, jag tycker det är vanskligt att det har varit habila framträdanden, men sen lutar sig, jag skulle säga att politikerna lutar sig väldigt mycket, kör fram myndigheterna och expertisen framför sig. Och jag tror att när vi får se de mer tydliga konsekvenserna av den partiella nedstängningen som ändå sker, även om den är mycket mildare i Sverige än på andra håll än så länge, då kommer det att bli mer diskussion om vad politikerna kan göra med. Oppositionen är ju tydliga med att de tycker att de ekonomiska stödåtgärderna är för milda. De är för klena helt enkelt, därför att vi kommer att få se en stor utslagning främst bland små och medelstora företag. Så att den sortens diskussioner kommer att komma ifatt. Nu tror jag att det har varit en period när man verkligen mentalt har gått in i nationell samling och den här yttre fienden då och då slutar man upp kring regeringen. Men det kommer att komma en tid när effekterna på alla möjliga sätt blir kännbara. Och det är ju så, det lär ju hända i alla samhällen. Nu börjar det komma reportage som handlar om inställda canceroperationer och andra sådana saker som blir satta på vänt med enorma konsekvenser för människors liv. Så att det är svårt att alla kämpar efter att hitta vad är rätt proportioner i detta. Och nu kom ju den här studien igår kväll, rapporterade Financial Times om en studie från Oxford University som lyfter och prövar teorin att vi har ett mycket större isberg av smittade. Och det är i så fall i det här fallet en god nyhet, inte en dålig nyhet, inte som i Titanic, utan i så fall så antyder det att dödligheten kanske inte är så stor som vi befarar. Och om en sån studie kommer att bli belagd och man kommer att kunna se att det kanske är så att dödligheten är mycket lägre, då kommer det bli en större diskussion också om hur motiverade de här väldigt stora åtgärderna har varit.
Precis. Om vi ännu hänger kvar vid att jämföra de här åtgärderna, länderna emellan, om man jämför mellan Finland och Sverige, Dan Ekholm, vad tror du, hur mycket kan man tillskriva historiska och kulturella skillnader här?
Ja, det är klart att det finns en den här aspekten också, att det finns ett slags sån här nationell samling i Finland när ett yttre hot uppstår, och det har ju, som vi alla förstår, en historisk kontext. Det som Tove nämnde här också, att det finns en nationell uppslutning och också en konsensus kring de åtgärder som vidtas i Sverige. Men det som kanske man ser att det skiljer kring, så handlar till exempel om de här lagren med skyddsutrustning, som, om jag har förstått saken rätt, så har Finland de här krisförsörjningslagren där de har gått om utrustning för att klara just sådana här situationer, medan Sverige inte har så att säga förberett sig för en kris på samma sätt, och det här är ju en skillnad kanske som där man ser det här. Finland skiljer sig från många andra länder i Europa också, inte bara Sverige, i och med att man har de här beredskapslagren som nu öppnades i vad det går eller förgår.
Johnny Sjöblom, kommentarer på det?
Ja, jag skulle säga att Tyskland kanske då ligger närmare Sverige på den här punkten, att här är nog inte den här beredskapen heller på det sättet så hög som säkert i Finland av historiska skäl. Men att jag tror också här har vi den här, på samma sätt då som i Finland, kanske lite mer den här uppbackningen, att man har en svår historia, om vi säger så, och man vet vad det är när man är på botten, kan man väl säga, efter kriget och så. Och man talar ju också om den här tyska angsten på något sätt, så att jag tror att det kan också då bidra till den här uppslutningen bakom de här åtgärderna. Och här ser vi då samma tendenser som då också säkert i Finland och Sverige, att folk backar upp regeringen och regeringspartierna är de som åtminstone hittills har kunnat dra någon sorts politisk nytta av den här, att vi uppfattas som åtminstone hittills att vi har gjort de rätta sakerna, så att där är väl några likheter och skillnader mellan Tyskland och Finland och Sverige.
Om jag får inflika just på den här punkten, en reflektion som jag har kring det här, och det gläder mig att det fortfarande finns den här förmågan att sluta upp kring mot en gemensam fiende och så, för att om man tänker på den samhällsdebatt som har varit så uppslitande och polariserande under de senaste åren, och med sociala medier som polariserar det här ytterligare, och vi lever i våra egna filterbubblor, var jag rädd att man inte skulle kunna uppbåda en sån här förmåga att dra åt samma håll. Men dessbättre så verkar det som om vi fortfarande har den förmågan inför ett yttre hot som nu då coronaviruset utgör.
Med några undantag för några stockholmare i skidorterna då. Men jag skulle vilja understryka det som Dan är inne på. Dels så finns det ju historiska skillnader, absolut. Sen är det väl kanske en av de kanske den enda fördelen ni har av den geografiska närheten till Ryssland tror jag också skapar en form av beredskapstanke och känsla som inte finns i Sverige. Och här tycker jag ju att Sverige har mycket att lära både från Finland men också från Tyskland. Om man tittar på Sverige och Tyskland speglade ju varandra väldigt mycket i migrationskrisen. Men det fanns ett par avgörande skillnader och det var ju att Tyskland ganska snabbt började jobba med scenarier och säga att okej, okay, kommer det så här många så kommer vi behöva det här i form av kapacitet när det gäller skolor och sjukvård och allting. Den sortens scenarier jobbade inte Sverige med. Så att här är vi ju trots vår ibland då, som ni känner till, storvulenhet så finns det väldigt många brister när det kommer till krishantering och beredskapstänk i Sverige. Där är vi nog, som det då och då påpekas, lite fredsskadade. Och här finns det ju, jag menar, vi har ju under väldigt lång tid haft en nedmontering av totalförsvaret. Och det gör att vi, när fienden väl dyker upp och inte ser ut som den såg ut förr och så är vi inte rustade för det. En punkt som redan nu finns i den framtida utvärderingen att Sveriges beredskap var inte god för detta.
Precis. I Finland så kommer restaurangerna nu att hållas stängda till den sista maj. Skolorna i det här läget stängda till påsk, men det är väl en inte alltför vågad gissning att säga att distansundervisningen troligen fortsätter vårterminen ut. I Tyskland har man varnat för att 3 månader är ungefär den maximala längd som ekonomin klarar av ett undantagstillstånd av det här slaget. Man har ju redan börjat se vissa tecken på tålamodet med det här undantagstillståndet och nedstängningen av landet, att det tålamodet börjar ta slut. Folk vill ha ett slutdatum och ett löfte om en återgång till någon sorts normalt liv, men är det för tidigt att alls börja prata om något sådant?
Ja, om jag får ta över så tycker jag att det är intressant att se hur de här debatten går åt olika håll. Att det finns de som säger att stänga av ännu mera, stäng ner precis allt, förbjud precis allt. Och sen finns det här som säger att ja, nu ska vi börja öppna igen. Då har vi ju då Trump som till exempel talar i det här om att till påsk så ska allting vara up and running och folk ska gå i kyrkor och allt ska vara som förr. Och att han har en vacker tidslinje eller hur han nu uttryckte saken. Då ska man ju komma ihåg kanske då att hans främsta intresse så handlar väl om att bli återvald och att han vill få fart på ekonomin och kanske inte folks väl och ve på längre sikt som är hans primära intresse. Men sen är det intressant att se också att Dagens Industris politiska chefredaktör PM Nilsson skriver ungefär lite i samma riktning att vi måste snabbt börja få fart på affärerna direkt efter påsk och så vidare. Och jag vet inte, kanske de har rätt att medicinen kommer att vara ännu mer förfärlig än själva sjukdomen om vi gör så. Men då tycker jag att man ändå borde ha den här trygghets- eller säkerhetsaspekten i det här när vi inte vet vad det här är för ett virus som vi har att göra med. Det finns alldeles för lite vetenskapliga belägg för vad det handlar om. Det kan till exempel vara så att immuniteten inte håller i sig särskilt länge. Är immuniteten för corona 2 veckor eller är den för resten av livet? Det är ingen som vet det med säkerhet. Och hur blir det om det här viruset muterar sig och en andra våg kommer och är betydligt aggressivare än den här varianten? Och det är därför som det av hälsoskäl men också kanske i förlängningen också med tanke på ekonomin och politiken är viktigt att köpa sig tid. Köpa sig tid för att bygga fler respiratorer, köpa sig tid för att tillverka skyddsutrustning för sjukvårdspersonal, köpa tid för att vaccinet eller medicin kanske snart ska komma. Och på det sättet lyckas rädda människoliv.
Tove Livendal.
Ja, det här är ju en jätteknivig fråga. Därför att det politiska ansvaret, det kommer att kunna utvärderas på olika sätt. Men covid-19 blir en väldigt Det blir en väldigt specifik mätpunkt. Det kommer att kunna säga exakt hur många som har dött till följd av det. Sen kan man naturligtvis diskutera, därför att många av de som har dött har också bakomliggande sjukdomar. Igår så såg vi i nyheterna att då berättade de om en kvinna som begravdes. Och hon dog på grund av corona, säger man. Hon är 96 år, och då tänker jag att åldern är också en faktor, så att säga. När man är 96 år så kan man dö av ålder också, även om man har corona. Så att det här finns en, men politiskt så kommer man att kunna säga hur många dog i olika länder, och det är också så vi kommer att utvärdera regeringar. Sen är det ju också så att en ekonomi som faller, som kanske inte bara, alltså om vi talar om en ekonomisk depression, så kommer den också att skörda liv, och det kommer att så det blir liv som ställs mot liv. Och jag tror ju, utifrån det vi vet nu, för det vi sitter alla med massa x-faktorer i den här ekvationen, det är att vi kommer att komma till ett läge när vi kommer att acceptera ett antal mått av dödsfall, alltså precis som vi gör med säsongsinfluensan. Vi har inte de här rubrikerna, men det är många människor som dör av säsongsinfluensan varje år också. Och nu är man då i det här läget när man ska väga av, och det är ju en fruktansvärd ekvation, men den görs hela tiden. Det var det att nu är den covid-19, där kan vi verkligen ta, där känner alla till den, och det vi har på något sätt är något nytt. Så det är inte den avvägning som görs i vanliga fall med vad vi klarar av när det gäller säsongsinfluensan, där det alltid är belastad sjukvård, det är alltid svårt och trångt att komma in då. Den har vi på något sätt accepterat. Men nu är vi, jag tror vi är där. Som sa, så här, att köpa tid är viktigt i det här läget, och en sak som, det handlar inte bara om att få fram skyddsutrustning och få fram intensivvårdsplatser, utan också att testa så att vi försöker eliminera okunskap där vi kan. Alltså, kan vi få reda på mer saker, så, och det, där är ju också vi jättesena, där man då i Singapore och Sydkorea direkt tog tag i den saken, så vi måste försöka skaffa oss kunskap om detta, och det borde vi ha gjort också, för då hade vi haft ett bättre läge nu för att fatta beslut. Så det är ju på något sätt, utan mer kunskap så riskerar vi att fortsätta nu med ett läge som jag inte heller tror är bra. Man tittar på svensk del, vi håller på med en åderlåtning, det vill säga vi stänger ner och skickar så tydliga signaler så att företag går omkull. Men det är ändå inte så hårda saker som gör att vi kanske får hejd på smittan. Så att just nu gör vi liksom två dåliga saker. Då kanske det är bättre att kombinera en total nedstängning under en begränsad tid med massivt testande, ge sjukvården andrum, för att sen då också gradvis kunna öppna upp igen så snabbt som möjligt.
Jonny Sjöblom, du nämnde här redan tidigare att man har satt såna här slutdatum i Tyskland på de här åtgärderna.
Det har man alltså gjort. De här utegångsbegränsningarna, så de gäller nu i 2 veckor. Skolorna är åtminstone här i Bayern stängda till över påsklovet, alltså i 3,5 vecka till. Det som jag kanske skulle kunna säga om Tyskland här ännu är att den här, det har förts förvånansvärt lite diskussion om den här balansgången på något sätt här i Tyskland. Att naturligtvis har man talat om de här följderna för ekonomin, men samtidigt så har man gjort ganska lite, ska vi säga, eller ska man, har man diskuterat ganska lite det här att vilken dera väg ska vi välja. Att det är nog den självklara vägen har nog hela tiden varit att vi ska ty oss till de åtgärder som man nu då har. En orsak till det här så kan ju också vara den att regeringen i ett rätt tidigt skede signalerade att vi är beredda att göra egentligen allt vi kan för att rädda ekonomin, trots att vi har de här åtgärderna, och man gick genast ut och lovade de största företagen i princip obegränsade krediter, och som bäst idag så behandlar den tyska förbundsdagen ett stödpaket på 156 miljarder, så att man har många gånger jämfört till exempel med åren 2008-2009 och finanskrisen då, och att man gör på samma sätt gällande ekonomin, så att det kan ju vara en orsak till det att man kanske inte har diskuterat det här att vad kostar den här stängningen oss på samma sätt som kanske i andra länder. Men helt klart är ju att det här kan ju inte heller pågå hur länge som helst, att igår var det visst som det ekonomiska institutet IFO presenterade olika uträkningar man hade gjort, och där talade man då om en 3 månaders avstängning av samhället så som vi nu har den, att den skulle kunna betyda att den tyska ekonomin krymper med 20%, alltså upp till 20%. Så det är klart att i något skede så kommer den här diskussionen också att föras här, att när är det dags att köra igång igen, och jag tror att den diskussionen kommer vi här i Tyskland allra senast att ha under påsken och påskhelgen, och efter att semestrarna kring påsk tar slut, så där har vi nog ett datum som kommer att orsaka huvudbry för många politiker åtminstone.
Vi har kommit till slutet av vår sändningstid här i slaget efter 12. Jag får tacka Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, Dan Ekholm som är ledarskribent på Vasabladet och Jonny Sjöblom som är Svenska Yles medarbetare i Tyskland. Mitt namn är Filip Sten, och slaget efter 12 hör ni igen i morgon.